Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Till och med jag visste från början för att barnen, de anklagade mig från den första tiden, inte nu när de gjorde anmälan, för den första tiden. Och när barnen anklagade mig, från den 17 februari precis började Louise anklaga mig. Ja. Då,
vi kommer, vi spar det där avsnittet till när vi kommer.
Men jag måste prata till Pont också. Men
vi Oves anhöriga, i synnerhet Oves dotter Louise, känner att någonting inte står rätt till gällande Barbara. Det har försvunnit saker från Ove, från Oves butik och från sommarstugan. Och hon ifrågasätter Barbaras agerande under kvällen då Ove dog. Barbara kommer inte bli av med Louise, som tar saken vidare och får, efter mycket om och men, gehör från polisen. Ett halvår efter Oves död. Då först inser även polisen att det är något allvarligt fel med Barbara Jarl. Du lyssnar på Rättegångspodden och på den andra av 5 delar om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman.
En 54-årig kvinna anklagas för att ha
mördat sin sambo i ett sommarstugområde i Norrtälje. Mannens död skrevs först av som ett sjukdomsfall.
Men efter att kvinnan begärt ut försäkringspengar undersöktes prover från obduktionen på nytt.
Och då ska man ha hittat de här höga halterna av cyanid i mannens kropp. Kvinnan är också åtalad för flera fall av grov stöld och hon ska ha stulit mannens ringar, klocka samt telefon medan han dog.
Det finns ganska mycket bevisning mot min klient som är ganska jobbig.
Jag har ju bedömt att det är sannolika skäl för att hon har förgiftat honom. Det grundar sig på svar vi har fått då ifrån rättsmedicin.
Vi är väldigt undrande idag.
Ja, lite så.
Har du varit inne här?
Ja.
Ja.
Nej, vadå? Nu?
Ja, igår kväll. För att larmet är ändrat.
Ja, nej. Det får ni kolla själva.
Ja.
Kolla med någon annat, men inte med mig.
Den 21 februari, 4 dagar efter att Ove dött och 3 dagar efter att dottern Louise och övriga anhöriga träffar Barbara i Oves butik för första gången, träffas de just där igen. Det finns fler angelägenheter att klara upp och barnen, med dottern Louise i spetsen, har inget högt förtroende för Barbara.
Mina misstankar växer ju dels av att hon säger att telefonen är borta. Och jag tänker att han skulle alla slutat leta efter den. Och sen också att man går och lägger någon sjuk person som har bajsat på sig. Att man struntar i den sen och inte tittar till den. Förrän man ringer till grannen. Varför ringer man inte 112 själv kan man undra då. Därför hade jag lite misstankar gentemot henne och tänkte att det kanske är hon som har varit i butiken och hämtat någonting eller inte vet jag.
Var det så då eller?
Nej, det visade sig att det inte var så.
Nej.
Vi ringde till, dels så frågade jag Barbara och sen så på sms. Jag tror att det var Anna som skickade det. För hon svarade inte när jag skickade sms till henne.
Mm. Titta inte upp, nej. Titta mer hitåt på rätt än så.
Louise och Anna har riktat misstankar mot att Barbara har bytt koden till butiken. Men det visar sig dock senare vara ett misstag och ha en naturlig förklaring. Men det finns mer oklarheter än så de reagerat över. Bland annat har de upptäckt att en postnyckel är försvunnen.
Och då frågasatte jag henne då vart postfacksnyckeln var. Postfacksnyckeln, det var postfacket som pappa fick sin post till. Guldsmedsposten. Så att hade han beställt dyrbara smycken eller något sånt där från någon grossist så kom det alltid till postfacket. Det kom aldrig med en brevbärare för man kunde aldrig veta när han var i butiken. Så det kom till postfacket dit han hade en nyckel. Så då frågasatte jag bara vart postfacksnyckeln var någonstans. Och det ville hon inte svara på.
Och den här gången är det Louise själv som i sin mobil spelar in mötet med Barbara.
Så det är... Men nycklar till hit?
Det hör du.
Ja, men
det finns fler nycklar.
Postfacksnyckeln här. Den brukar sitta på hans
nyckelknippa. Lolo och Anna, det är sista gången jag säger. Jag vill inte bli... Alltså jag är så ledsen som jag förstår att du är med och du är med. Men... Jag har sagt till dig när jag gick härifrån att den där nyckeln, du sa till mig att du visste vad nyckeln var.
Jag trodde att jag visste det.
Att du trodde. Mm. Så jag tänkte inte på det. Mm. Så jag har ingen nyckel när du smsar mig. Jag tänkte inte svara för att om jag svarade till dig då skulle jag vara otrevligt. Och jag vill inte vara otrevlig med dig.
Varför skulle du vara otrevlig då? Du räcker med att säga att jag har den inte.
Nej, men jag behöver inte säga två gånger. Och nu behöver jag inte svara när ni frågar mig har du varit här. Alltså det här det låter ju inte.
Men att postfacksnyckeln saknas är bara en liten del av en lång rad oklarheter som Louise och övriga anhöriga känner att de inte fått några tydliga svar kring.
Jag kan inte låta bli att lämnas med så mycket frågetecken. Jag undrar vart postfacksnyckeln är som alltid sitter på nyckelknippan till landet. Jag undrar vart pappas telefon är. Den kan omöjligt ha blivit tappad.
Varför är det omöjligt?
Därför att han skulle aldrig ge upp och leta efter den. Och han var inte full under dagen.
Vad säger du? Vad säger du?
Han skulle inte ge upp och leta.
Han skulle inte ge upp med att leta efter den. Han skulle inte bara släppa det.
Okay.
Telefonen för honom är så viktig. Den har han alltid här. Och sen tänker jag så här att vi undrar över nyckeln till firman. Och det kan vara
att jag hjälpte till hur mycket jag kunde. Vet du, om jag var någon annan person, jag skulle göra så här. Eftersom jag har ingenting att göra med det här, med ingenting. Jag skulle göra så här. Anna, här är nyckel. Mm. Här, så jag går. Pratar inte med mig längre. Då gör jag så, men jag har inte gjort så. Jag var så väldigt noga, och vet du varför? För Ove och jag har pratat jättemycket. Vi pratade den minsta. Den minsta om ni tre. Den minsta. Och jag misstänkte det.
Misstänkte vad för någonting?
Att det skulle hända sådana frågor och sådana grejer. Det är därför jag var så noga. Jag gör det min bästa.
Ja, jag har blivit uppfostrad av honom. Men jag är minst lika envis som han är. Så att jag kommer inte ge upp förrän jag har alltihopa svart på vitt. Och så är det bara.
Ja. Men det är så.
Ja.
Så är det. Och jag skulle göra samma sak.
Ja.
Men tyvärr.
Louise kommer inte att ge upp. Hennes misstankar mot Barbara kommer att leda till att en förundersökning om mord till slut inleds. Och en bidragande faktor till det är stulna smycken. Det saknades smycken, ett halsband och en förlovningsring från Oves kropp när han påträffades död. Louise har sina betänkligheter kring det.
Halsband och ring.
Ja. Vad är halsband och ring?
Hans förlovningsring och det som de tar av honom.
Hans förlovningsring?
Ja.
Mm. Det har jag tagit när de var där. Det har jag tagit. Det är min ring.
Så tyvärr, den är hans.
Nej, det är min. Jag skulle inte lämna det tillbaka. Aldrig i livet.
Din ring som du fick av honom, den är din.
Det står mitt namn där. Och det säger jag nu. Ni får göra vad ni vill. En polisanmäl, vad ni vill.
Ja. Men halsbandet
ringen. Halsband, vilket halsband?
Han hade ett halsband.
Nej, du, aldrig i livet. Jag har aldrig sett honom med en halsband. Mm. Aldrig. Mm. I ett och flera månader tillsammans. Mm. Aldrig har jag sett honom med halsband. Okay. Så, men ringen säger jag från och med nu. Mm. Ringen är mitt. Mm. Jag tog ringen. Mm. När läkare var där och så. Då, ska han? Nej, jag tar den.
Mm.
Så var det endast det var ringen. Så ni vet.
Jag bryr mig faktiskt inte om det. Jag
nej,
det.
Men det, jag ville säga ja, sant. Alltså,
det är någonting som
jag
var
kan inte
ner.
Säga nej, jag har inte den. Nej. Jag tog ringen. Mm. Så är det. För det var våra förlovningsringar och det ville jag minna. Det ville jag ta med mig. Mm. Det skulle vara dåligt eller konstigt om du ville behålla det.
Ja, nej, jag ska inte, ja, precis. Jag säger det. Det är fine.
Ja.
Men jag undrar också, du säger när du berättar om historien för oss att han har druckit under hela dagen, under hela lördagen. Under hela lördagen har han druckit. Så han är så full under hela dagen. Det har du
och
sagt.
Och vad menar du?
Det jag menar är att Fredrik har träffat honom på eftermiddagen och dessutom har Fredrik fått hjälp av pappa med att laga motorcykeln som Isabells.
Jo.
Och då var han inte full.
Han har druckit.
Men han kan ha druckit, han var inte full.
Nej, men han har druckit.
Mm.
Han har druckit. Men vet du, nu svarar jag inte på frågor längre.
Mm.
Och jag ska inte, om du ville ha en förhållning, vad som helst, nu...
Men du måste förstå att jag undrar.
Alltså, jag förstår det. Men jag berättade vad det är. Och punkt slut. Jag tänker inte berätta längre. Om ni undrar någonting.
Nej, men det här är bara vad du själv har sagt. Men, när vi satt här inne så sa du att han har druckit hela dagen.
Han har druckit hela dagen. Ja. Och,
men när jag får höra...
Han dricker sen från morgonen till kvällen.
Nej, jag känner inte honom så.
Nej, men Lolo, hur länge har du varit borta från honom?
Ja.
Alltså det här vill ju inte komma. Inte,
nej, kom,
jo, jag
inte
lägger
dit.
Mig i för att det säger du en sak som du inte vet.
Ja.
Så är det.
Men han dricker inte så på det sättet. Han skulle aldrig dricka själv på det sättet.
Det säger du, okej.
Okay. Ja. Och sen tycker jag att det är märkligt att han tar sin medicin tillsammans med alkoholen så sent. Men det är också det saker som jag bara funderar över. Men telefonen?
Jag, när försvinner telefonen? Jag tänker inte svara för att jag har redan sagt till dig.
Så vad har du sagt inte svara. Jag kommer inte, alltså på riktigt, jag kommer inte ihåg. Vi har, jag har hört så
nu
himla
jag
mycket.
Sa till dig, jag tänker inte svara. Ta en advokat, anmäl mig. Men en sak, jag går härifrån nu för jag är väldigt ledsen.
Mm.
En sak, anmäl mig med polisen. Jag kommer att, alltså det kommer att gälla att skadestånd. Och om ni alltid ni säger nu den du har sagt om att du inte ger upp för att du tycker att pappa var inte full och Fredrik sa då jag ska alltså det ska gälla skadestånd och ni ska betala mig för jag mår så jättedålig så är det.
Mm.
Och undrar om ska jag vara på begravningen eller inte?
Vi återkommer.
Vi bestämmer inte det nu, för nu är det infekterat.
Vad säger du?
Det är infekterat nu, så vi bestämmer inte det nu.
Vad menar du med infekterat?
Just nu är det ju väldigt så här.
Ah, ja, jag förstår.
Ja. Så att,
jag tror att det är rätt, vi säger inte mer nu.
Nej, jag säger inte mer nu för att jag är ledsen. Jag känner mig lite för att det går inte. Så kan jag gjorde min bästa. Och då sa jag till er hela tiden. Om ni undrar någonting, frågar någonting och jag kan hjälpa till, det gör jag gärna.
Det är men, det vi gör, vi frågar nu.
Jo, fast att ni frågar, det du gjorde Lulu, det, så får man inte fråga.
Vad för någonting?
Som du sa, nej jag tror inte att pappa var full. Nej jag tror inte att han kunde inte ge ut och hämta sin telefon. Hur vet du det?
Jag vill bara säga att jag har fått ett ljudklipp utav Fredrik. När han pratar med honom i telefon och då är klockan 4:15, då är han inte full.
Han har druckit.
Mm. Men du sa när du satt här inne att han var full hela dagen.
Han var full, inte hela
dagen.
Nej, men snälla du. Men alltså, du vet men vad jag vet. Menar. Ja. Och Fredrik vet också vad jag menar. Fredrik kan inte säga tårtan eller så, för han vet. Vi har pratat, till och med i morse har vi pratat. Alltså, det kan ju inte tänka mig.
Något missnöjda med att inte ha fått tydliga svar lämnar dottern Louise och systern Anna, Barbara och guldbutiken. Men inte innan Barbara gjort klart för sig, med gråt i rösten, att hon gärna vill gå på begravningen.
Så ni Anna hoppas att ni gör det. Om jag kunde vara med honom där. Om ni inte vill, det respekterar jag. Men hoppas att jag kunde vara där. Så.
Vi hör av oss igen bara, oavsett.
Ja.
Så du vet.
Ja.
Och en begravning för Ove planeras in till den 8 mars. Fram tills dess tvingas de anhöriga hantera alla praktiska beslut som kommer med ett plötsligt dödsfall. Men Louise gör också det hon kan för att gräva i de oklarheter hon vill ha svar på. Vi hör Louise.
Och den 8 mars sen då? Då är det begravning och då har jag suttit på morgonen och fått klart för mig av samtalslistorna från pappas telefon. Och då fick jag veta då att samtal hade gjorts efter det att Fredrik hade hjälpt till att bära in honom i sovrummet. Bland annat då samtal till Kuba. Och då kände jag någonstans att nu är det på riktigt något som inte riktigt stämmer. Jag var uppriktigt förbannad, var jag, inför begravningen. Och kände att hon döljer ju uppenbarligen någonting. Han kan omöjligt ha ringt själv. Och varför skulle han ringa till Kuba? När telefonen dessutom är borta, enligt henne. Ja, jag vet att jag mötte inte hennes blick på begravningen, för jag kände att jag var inte där för den anledningen.
Att jag ringt till Kuba, som är Barbaras hemland, från Oves borttappade telefon efter Oves död, är uppseendeväckande. Och efter begravningen har Louise och Barbara fortsatt kontakt med varandra.
Och sen har jag då smsat henne och ifrågasatt om det här med Kuba-samtalet. Så skrev jag det, vill du kanske erkänna nu att du har ringt det här Kuba-samtalet, för det har jag fått fram via telefonlistat. Att ett samtal har gjorts till Kuba. Och då skriver hon tillbaka ett sms. Ja, det stämmer, Kuba samtal.
Hur uppfattade du det?
Jag uppfattade det som att ja, hon har ringt till Kuba från pappas telefon. Jag uppfattade det som att hon har erkänt det då, samtalet.
När Louise och Barbara samtalar framkommer även att Barbara vill behålla den leasingbil, en Mercedes, som Ove leasade. Och Barbara anklagar även Louise för att ha stulit en klocka. Kommunikationen dem emellan haltar samtidigt som Louise möts av flera mystiska omständigheter.
Och sen upptäckte Viktors fru att pappas Instagramkonto helt plötsligt inte hade några bilder kvar. Och det var efter att pappa hade gått bort, så har alla de bilderna försvunnit. En bild finns det kvar. Och då kan man undra hur de försvann.
Och alla de här oklarheterna, bajset, mobiltelefonen, postnyckeln, smyckena och det påstådda alkoholintaget läggs på det faktum att Oves gamla kunder nu kommer in till butiken och försöker hämta ut sina smycken. Smycken som helt plötsligt inte längre finns.
Och sen vet jag att, var du med i samband med att ni hade öppet sist då för att kunder skulle få komma och hämta?
Mm.
Hur var det då?
Det var skitjobbigt.
Vi hör Oves syster, Anna.
Alla ska berätta vilken fin person min bror var.
Ja.
Och många känner igen och liksom är helt förfärade. Och undrar vad det är. Och då sa vi bara det i hjärtat. Och ringa runt till alla som det stod nummer på påsarna. För att de ska komma in och hämta.
Mm.
Ja, det var skitjobbigt.
Mm. Och de som kom och skulle hämta saker då?
Ja, de hade ju, man har ju en sån där liten lapp med sig. Alternativ att det står deras namn på påsarna. Så.
Fanns det då?
Nej, det var många grejer som vi inte hittade.
Vad sa kunderna då då?
Ja, precis. De fattar ju att vi står i en jävligt jobbig sits när vi inte jobbar där utan bara lämnar ut det som finns.
Louise väljer nu att kontakta deras dödsbohandläggare inom polisen, Eva. Och hon begär att Oves kropp ska obduceras.
Jag kommer inte ihåg vad jag bad henne om. Jag sa att ni måste göra en obduktion och ni måste liksom kolla upp vad som har hänt. Och då sa hon, ja, vi kommer ge dig informationen likväl som vi kommer ge Barbara informationen, för de levde ihop. Ja, det får ni gärna göra, men jag vill veta vad som har hänt. Så att du har liksom klargjort att obduktionen i alla fall skulle bli av.
Och obduktionsrapporten kommer till slut att granskas av flera än bara Louise. Den kommer bli av intresse för en utredare på försäkringsbolaget If, vid namn Annika Immelsjö.
Jag har jobbat som polis i 22 år och även som kriminaltekniker i många år innan jag gick över till försäkringsutredare.
Annika och Louise kommer senare att sammanstråla. Och det kommer då visa sig att Annika, ovetandes om vad som hänt Ove, själv haft kontakt med just Barbara Jarl. 2 veckor innan Ove gick bort, i början av februari, skickade Barbara in en väldigt oklar skadeanmälan av 2 ringar. Varav den ena var hennes vigselring. Vi hör den dåvarande IF-utredaren Annika.
Hon vill ha ersättning för de här 2 ringarna då. Och det som framkom i skadeanmälan var att hon hade tagit av sig dem när hon jobbade och lagt dem i byxfickan. Och sen när hon slutade sitt arbetspass så glömde hon bort att de låg i byxfickan. Och la sina kläder i tvätten och gick hem. Och sen när hon kom hem så upptäckte hon att hon hade glömt ringarna i byxfickan. Och då var de borta, då hade de åkt iväg till tvätteriet. Och då blev det en förlust som hon sen då anmälde till försäkringsbolaget för att få ersättning för de här ringarna.
Annika vill ha en tydligare beskrivning av händelseförloppet, som var för byxor hon hade på sig, varför hon tog av sig ringarna, vad hon gjorde efter att hon upptäckt förlusten och vilka åtgärder hon vidtog. Och så vill hon kontrollera äktheten på värderingsintyget. Eftersom när hon fick in det som original var det i form av ett Word-dokument. Utan någon form av stämpel eller något som styrkte att det var en originalhandling. Hon försöker då få tag på själva guldsmeden, Ove Dolk. Ovetandes om att han nyligen har gått bort.
Det var lite tunt för värdet på ringen tyckte jag. Jag ville kontrollera att den som hade skrivit under dokumentet också hade värderat ringen.
Vem hade värderat ringen då?
Namnet som stod på värderingen var Ove Dolk.
Och vilket belopp var det?
Vad var det där? En värdering var på 7 000 vill jag minnas. Och den andra var kanske på 126 eller 125 000.
Och Annika kontaktar nu Barbara över telefon för att få reda på mer om den här skadanmälan.
Och hur var hon i kontakten med dig?
Inte särskilt till mötesgående som jag uppfattade det. Utan när jag begärde in kompletteringen så tycker jag, som jag upplevde det i alla fall, en ganska aggressiv framtoning gentemot mig, att jag ifrågasatte att jag begärde in originalhandlingar, och hon tyckte att jag behandlade henne illa och att IF behandlade sina kunder illa.
Annika och Barbara har en del mailkontakt och Annika anar oråd. Hon tycker att det är mycket som inte står rätt till med skadanmälan och misstänker att Barbara kanske försöker se på ett försäkringsbedrägeri. Det dröjer ända till i början av maj innan Annika får till ett möte med Barbara.
Och då vid det samtalet så framkom det att det var den hon var förlovad med som då även hade tillverkat den här ringen och värderat ringen, att det var samma person. Och det förstod aldrig jag, för den uppgiften hade inte framkommit tidigare.
Det har gått upp för Annika att Barbara tecknat försäkring hos IF bara några månader innan hon anmäler ringarna försvunna. Samt att ringarna var värderade kort efter att Barbara fått dem av Ove.
Annorlunda kanske att man värderar en ring så kort efter man har fått den, och att man även låter samma person värdera den som har gett ringen.
Mm.
Och då förklarade hon för mig att hon värderar alla sina smycken hon har. Och att hon hade smycken för 1 miljon hemma.
För 1 miljon?
Ja.
Sa hon det?
Ja. Och det var väl lite annorlunda.
Mm.
Nu minns jag inte exakt i vilken ordning jag gjorde saker och ting, men jag hade ju reflekterat på den här värderingen, för den hade vissa avvikelser som gjorde att jag också ville kontrollera äktheten i den. Det var bland annat stavfel och särskrivning på den, och de var exakt likadana på bägge 2. Det bidrog ju till att jag ville kontrollera värderingen också med Louise. Berättade att Barbara även hade jobbat i butiken, så tyckte jag att det blev... Jag kände att jag inte riktigt kunde kanske lita på att värderingen var äkta. Tillsammans med den här omständigheterna, hur ringen försvann, så kände jag att jag ville titta lite närmare. Ha lite mer på fötter innan jag godkände skadan.
Annika kontaktar nu Oves dotter Louise. Hon skickar värderingsintyget över mejl till Louise och frågar om hon tycker att det ser äkta ut.
Hon kontaktade mig då hon hade ett värderingsintyg som var utskrivet i pappas butik.
Eftersom Louise tidigare arbetat i guldsmedsbutiken och sett värderingsintyg som Ove skrivit, så tycker hon inte att det ser äkta ut.
Och jag minns inte att det såg ut så som det hon hade skickat till mig. Och då men eftersom att jag hade massor med tankar redan innan, så tänkte jag, så vad kan det här vara för någonting? Jag tänkte att det kunde vara någon kund som inte hade kunnat få hämtat ut sina saker i butiken. Jag trodde det var något sånt först. Men sen när jag läste beskrivningen på vad det var för typ av smycke som var värderat, så förstod jag att det här handlade om Barbaras ring, för den ser ganska speciell ut. Det finns inte så många sådana exemplar, tänkte jag. Och med tanke på hur stor stenen var och sådana där saker, så tänkte jag att det här är säkert Barbaras ring. Och då tänkte jag ringer upp den här kvinnan på If, ifall det nu är så att Barbara försöker göra ett försäkringsbedrägeri. Bara för att höra mig för, när ansåg hon att ringen var borttappad. För jag har ju sett Barbara i butiken den 19 februari och den 21 februari med ringen på sig.
Barbara har gjort ett stort misstag. Ringen hon anmälde försvunnen den 1 februari har hon haft på sig, synlig för andra, efter det. Louise har sett henne med ringen på sig när de träffats i Oves guldbutik. Hon ringer upp Annika och berättar mer om vad som har hänt kring Barbara den senaste tiden.
Vi pratade om hennes pappas bortgång. Och då berättade Louise hur det hade gått till lite, eller hur det hade gått till och omständigheterna vid dödsfallet, vad som hade hänt och att polisen inte hade varit på platsen och att pappans hälsa egentligen inte var så dålig kanske som att han skulle gå bort just där och då, men att han hade lite dålig hälsa men inte så pass. Och när jag fick höra de här omständigheterna så kände jag att det var så mycket avvikelser i beteendet runt en nära anhörig eller en tilltänkt som man ska gifta sig med, att jag kände att jag hade lite svårt att släppa det. Så att jag tog det vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Efter det samtalet så tog jag kontakt med dödsfallsutredaren Eva Korpela på polisen. Och kände att jag måste berätta det här som jag har fått höra och vilka möjligheter polisen har att ta ett omtag i den här dödsfallsutredningen. Polisen var inte intresserade just då utan ansåg att ärendet var utrett och klart. Och rekommenderade då, om man nu har de här tankarna, att anhöriga skulle göra en anmälan om mord i så fall. Jag berättade om det här samtalet för Louise och att hur de skulle gå tillväga om de ville ta det vidare. Och berättade också för henne hur hon skulle gå tillväga för att få gehör hos polisen. Och det som är resultatet av där vi sitter nu.
Annika får reda på att man har sparat blod från Ove som sparas i ett år. Och att man har rätt att begära en så kallad screening på blodet. Där man kan peka ut specifika substanser som man vill leta efter. Annika rådfrågar sina kollegor, alla med flerårig polisbakgrund, om vad de tycker att man ska söka efter för substanser som man eventuellt skulle kunna förgifta någon med.
Och då kommer vi fram till lite olika ämnen. Och jag pratade även med rättsläkaren om olika ämnen då, vilka som skulle kunna ge de här symptomen. Och då var det ju bland annat cyanid som var ett av de här då.
Mm.
Det var det som jag också tipsade Louise om att hon skulle okay. begära.
Så det var själva symptombilden då?
Ja.
Mm.
Så den 11 maj fick jag besked om vad som hade skett med obduktionsprotokollet. Och jag har aldrig sett ett sånt förut, så att jag läste igenom och kunde också tänka mig att då är det väl hjärtat. Eller för det stod ju att med tanke på hans hjärtproblematik så skulle det kunna vara dödsorsaken, men det fanns inte en entydig dödsorsak. Mm.
Annika ringer upp Louise och föreslår att hon ska begära in en ny screening och be polisen att söka efter cyanid.
Ta de här olika gifterna och så ber du att polisen gör en ny screening och så gör du en polisanmälan. Så, men det bästa är att du åker ner till polisstationen och sätter dig och gör en anmälan så att den blir gjord.
Ja.
Mm. Så jag åker in på polisstationen och försöker göra en anmälan. Men de säger att ja, men det här fallet är redan nedlagt, säger de. Och det här är i början på juli precis. Nej, men det här fallet är redan nedlagt. Ja, men det här måste ju få vara en ny sak. När jag misstänker att ett brott har begåtts, då måste ni kunna utreda det. Jag ber att ni gör en ny screening på hans blod som är taget på obduktionen. Och så vi misstänker att det är ett mord som har begåtts.
Louise känner att hon har luft under vingarna nu, när även en utomstående, i detta fall Annika, också anser att något inte står rätt till med Oves död. Men hennes inledande kontakt med polisen blir till en besvikelse.
Så hon som upptog polisanmälan då, hon gick ut vid två tillfällen och pratade med sin chef. Och jag sa, jag tänker inte gå härifrån först ni tar upp en anmälan. Så länge ni i alla fall gör en utredning så får vi väl se vad det ger. Ger det ingenting, ja, då är det så. Men jag vill veta i alla fall. Och jag vill att ni tar de här proverna, eller de här gifterna och söker på det. Och då till slut så tog de upp en anmälan. Och sen vet jag att jag kontaktade någon polis i slutet av juli och sa jag måste bara höra hur det går, för att jag har massor med information som jag tänkte jag kan ge till er. Jag tänkte framförallt då på samtalslistorna och telefonen var borta och alla andra saker som var borta. Och då fick jag höra att nej, men jag ska precis gå på semester nu, så att jag har inte tid att ta det här just nu. Och jag har pratat med någon åklagare och de tror inte att det här kan komma någon vart i någon domstol. Så att, ja, vi får se. Vi får ta det sen när jag kommer tillbaka från semestern. Så jag vart ju uppriktigt förbannad blev jag. För det tog en jättelång tid innan man tog det på allvar. Så jag känner att jag har ju kämpat med att försöka få ihop så mycket bevis jag bara kan. För att polisen ska kunna ha någonting att jobba med.
Semestertider kommer i vägen. Och det blir inte förrän den 28 augusti som Louise kallas till sitt första förhör. Som äger rum i Solna polisstation.
Och då var jag tvungen att ifrågasätta. Varför har ni polisförhör nu? Är det för att följa upp det faktum att jag har gjort en anmälan? Eller har ni fått fram någonting på rättsmedicin? Och då sa han, vi har fått ett svar men vi tänker inte säga något mer än så. Och då förstod jag.
Blodproverna har kommit tillbaka och det visar sig att man har hittat höga halter av cyanid i Oves blod. Precis som Annika och hennes kollegor misstänkt. Men det här är inget polisen berättar för Louise just där och då. Till henne berättar de bara att man har gjort en upptäckt. Samt att man inlett en förundersökning om mord. Det räcker för Louise för tillfället och hon är nöjd över att Barbara nu ska utredas. Och när det kommer till Barbara så har hon under den här tiden inte bara hunnit träffa en ny man. Hon har samma dag som Louise möter polisen gift sig med denna nya man. En man hon bara träffat några veckor. Hans namn är Per och det kommer visa sig att han högst troligt också befunnit sig i riskzonen att gå exakt samma öde till mötes som Barbaras tidigare sambo Ove. Men med denna man vill Barbara försäkra sig om att hon inte går lottlös ifall han plötsligt skulle gå bort.
Okej, bra.
så den 31 augusti, ovetandes om att det precis startat en mordutredning där hon själv är huvudmisstänkt, är Barbara och Per på ett möte med en advokat. Det är tänkt att Per ska skriva in Barbara i sitt testamente. Och självklart spelar Barbara även in det här mötet på sin mobiltelefon.
Ja, tyst. Så, då läser vi Per. Spetsa öronen. Jag, Per, förordnar härmed som min yttersta vilja och mitt testamente följande om min kvarlåtenskap. All min kvarlåtenskap, av vilket slag det än må vara, skall med full äganderätt tillfalla Barbara Jarl, som jag ingått äktenskap med den 28 augusti 2018. Okej?
Okay. Ja.
Den egendom jämte avkastningen därav som Barbara Jarl eller hennes bröstarvingar kan komma att erhålla enligt detta testamente skall vara enskild egendom. Detsamma ska gälla vad som kan komma att träda i dess ställe. Stockholm, den. Och så skriver vi dagens datum såklart. Det var innehållet i testamentet. Och då har vi daterat den till dagens datum. Mm. Och då ska du skriva under, men inte nu. Utan du får komma tillbaka klockan 4 idag. Ja. Och då måste vi vittna det samtidigt för att det här testamentet ska äga giltighet. Och sen är det här en värdehandling som du ska förvara på ett bra och säkert ställe.
Vi har fackbank.
Bankfack, företrädesvis. Ja. Sen när du avlider så kommer banken, som jag sa tidigare till dig, kalla in
ja, det är
berörda parter och så kommer banken öppna ditt bankfack i närvaro av de här människorna. Ja. Och då ser man att det här testamentet finns. Testamentet, ja. Frågor? Glasklart?
Ja.
Okej, det var bara den där.
Du skulle ändra lite där.
Precis. Blivande ska jag ha inom parentes. Så. Hur känns det, Per?
Ja, jag säger så här, Thomas och Barbara. Det är klart att det här är ju...
Det är lite...
Ja. Ja, allting känns bra, men det är ju...
Omvälvande.
Ja, du kan. Jag har... Kanske inte, ja men
det, man vet inte när man dör.
Men jag måste ju leva min, alltså
självklart.
Jag har tagit beslut, men det är omvändande. Så.
Självklart. Men blir det inget oförutsett så är det här som kommer att gälla. Okej?
Okay. Det menar jag så här, förklart. Jag ska svara på din fråga. Det här känns rätt.
Ja,
det är bra. Känns rätt. Okay. Men det är ändå om...
Ja.
Omvälvande, jag förstår.
Det tror jag det är när jag med min förra man. En vecka innan gjorde vi det. En vecka innan.
Ja, jag förstår.
Vi har planerat. Och en vecka efter en dag.
Jag vet.
Här hör man Barbara berätta att hon och hennes tidigare man, alltså Ove, som hon kallar för sin man trots att de aldrig var gifta, också planerat in att skriva ett testamente. Huruvida de faktiskt tänkt det är oklart, men inget sådant testamente skrevs de emellan. Per, som enbart träffat Barbara i några veckor innan han väljer att skriva in Barbara i sitt testamente, där hon kommer att ärva allt, verkar känna sig nöjd. Men menar ändå att situationen är något omvälvande. Efter ett snabbt och effektivt möte lämnar Barbara och Per advokatens kontor. Den ena kanske mer nöjd än den andra. De går senare på eftermiddagen tillbaka och får testamentet attesterat av två andra advokater. Men det är just vid den här tiden en mordutredning har dragits igång och det är Barbara som polisen riktar sina blickar mot.
Kan du börja med att presentera dig själv?
Madeleine Pettersson, kammaråklagare.
Jag beger mig till rätt centrum i Sollentuna för att träffa åklagaren Madeleine Pettersson och för att höra henne berätta hur utredningen mot Barbara Jarl gick till. Det var i slutet av augusti som hon kopplades in som förundersökningsledare.
Då fick vi ju reda på dels hur det här hade börjat, att misstankarna hade uppkommit ganska snart då, och att det gällde från början stöld och sådär, men att man tyckte också att det var väldigt märkligt att han skulle ha dött så där plötsligt. Han var ju trots allt bara 57 år, vilket det är ju förhållandevis ungt egentligen i det här sammanhanget. Och det var ju som inget förväntat alls i dödsfallet. Och sen också att anhöriga hade inte blivit kontaktade på natten när det här skedde. Utan det var ju först på förmiddagen dagen efter som den första anhöriga blev kontaktad.
Bland det första Madeleine gör är att få ett förtydligande från rättsmedicin gällande halterna av cyanid som påträffats i Oves kropp. Ove hade tillgång till cyanid genom sitt jobb som guldsmed. Frågan är om cyanidet kan ha hamnat i hans kropp genom långvarig inandning i arbetet. Men det går att uteslutas. Madeleine träffar också de anhöriga och grannarna som var först på plats. Snart går det upp för Madeleine att det bara varit Barbara som var på plats då Ove dog.
Men om det nu skulle vara ett mord så fanns det ju inte så många tänkbara gärningsmän. Det fanns ju i stort sett bara hon då. Och sen lite märkliga uppgifter kring henne. Så misstankarna var ju inte så enormt starka. Men just den här omständigheten att det i stort sett bara kunde vara hon. Det fick vi ju klart för oss ganska snart.
Den 2 oktober väljer man att frihetsberöva Barbara. Och dela henne misstanke om mord.
Det är ju då vi går in och gör som husrannsakan och tar alla hennes mobiler och datorer i beslag och letar efter stöldgods och ganska mycket saker vi fick in då. Och det vi gjorde också att poliserna höll ju ett ordentligt förhör och tack och lov så pratade hon ju då. Hon berättade ju precis hela historien och hon satte sig ju själv på kartan väldigt snabbt och sa också att det fanns ingen annan där, det fanns inga besökare, det var inga andra som hade varit där. Så att då blev ju den saken utredd. För hon kunde ju lika gärna ha sagt att ja, men det kom, den och den kom och den eller någonting, men så var det ju inte. Och sen efter det så släppte vi ju henne. Alltså dels för att det skulle ju knappast ha hållit för en häktesförhandling vid den tiden.
Barbara släpps ur häktet, men misstankarna kvarstår och Madeleine skickar in en förfrågan till domstolen om att få avlyssna Barbaras telefon.
Det gjorde vi i såna här hemlig telefonavlyssning i 3 veckor.
Vad framkom där?
Ingenting.
Vilka pratade hon med?
Ja, alltså hon pratade ju med ja, sina kontakter och hon jobbade ju och hennes man som hon inte ens som hon levde med då, som hon hade gift sig med. Honom sa hon ju ingenting till om det här. Han frågade ju vad hon hade gjort men hon hade ju bara sagt att det var någonting bara som skulle klaras upp. Det var inget speciellt. Och det är klart, har man ingen kompanjon i det här, då finns ju ingen direkt att prata med.
Den hemliga telefonavlyssningen ger ingenting. Men man har då tömt både hennes dator och mobiltelefon på information. Och där kommer man hitta uppseendeväckande sökningar.
Ja, inledningsvis var det ju då att hon hade googlat på gift och såna saker. Och det handlade ju om alltså hur man dödar med gift. Kvinna som förgiftar sin man. Och i stort sett hela tiden som hon var tillsammans med Ove Dolk så fanns ju ingen webbhistorik. Utom det fanns ju då bara men det fanns 2 månader innan hon träffade honom. Då fanns det sökningar på gift. Och det fanns också någon cookie som hade trots radering ploppat upp som handlade om artiklar om gift som hon hade intresserat sig för i augusti då. Då hade hon ju varit ihop med honom i ett halvår ungefär.
Under tiden Barbara varit tillsammans med Ove tycks hon ha raderat sin sökhistorik. Polisen kan under den perioden bara hitta en cookie som leder dem till en artikel om olika gifter, däribland cyanid. Men perioden efter att Ove dött kan polisen se hennes sökningar.
Hon startade ju någon gång att söka igen på saker, kanske i mars då. Alltså raderat och sen började hon på ny kula då. Då hade hon ju, precis innan vi grep henne i september där, de började googla på gift igen. Då hade hon ju just träffat den här nya mannen. Och då när hon grips i 2 oktober, då tog vi ju telefonen hennes, tömde den och så fick hon tillbaka den. Och sen när hon fick tillbaka den då, då visade sig att då hon gått in och raderat det polisen hittade.
Men det hade ni redan då?
Då hade vi redan det.
Ett axplock av sökningarna polisen ser att Barbara sökt på är kvinna som förgiftar sin man, kvinna dödar 13 med yoghurtdrink, kvinna försökte förgifta sin man i utlandet, kvinna tros ha försökt giftmörda sin sambo, och hon har besökt flashbacktrådarna gift som inte går att spåra och förgifta en person. Hon har besökt hemsidan Ny Teknik och artikeln Går ett giftmord att avslöja. Och hon har även läst artikeln 41-årig kvinna misstänkt för sommarstugemordet i Arboga. Barbara tas in på polisförhör och hon väljer att prata. Men hennes berättelse om vad som har hänt och om sin egen bakgrund är svårbegriplig.
Alltså ganska snart så får vi klart för oss att det är ju en person det här som har väldigt svårt att hålla sig till sanningen om ens de liksom trivialaste detaljerna. Alltså det är som omständighet som inte har någon stor betydelse. Så det var så mycket hon ljög om. Hennes yrke och författare och journalist. Men hon kunde ju inte beskriva någonting hon hade skrivit eller något. Det var lite små noveller som fanns. De hade ju inte jag tagit med i förundersökningen för jag tyckte de var lite pinsamma. Det var ju var som ingen kvalitet på dem alls. Pinsamma för henne. Ja, det var små historier då om, på mellanstadienivå. Eller, ja, alltså väldigt enkla små historier som om någon Viktor som hade försvunnit. Och det var ingenting om gift eller mord eller så, men det var ändå... Det var lite såna små noveller om... Så hon hade väl kanske en ambition att bli författare eller journalist eller någonting sånt där. Men, och artiklar, hon kunde ju inte säga någon enda som hon hade publicerat. Eller.
Barbara hävdar att hon både är journalist, författare och kurator. Men hon tycks inte riktigt ha arbetat med någonting utav det. Oves anhöriga har även anmält Barbara för stölder, som då skett i anslutning till det nu misstänkta mordet. Och det sätter Madeleine också igång att utreda.
På den grunden att då här måste hon ha stulit då i vart fall mobiltelefonen i ett skede när han kanske inte ens var död utan han var döende eller precis hade avlidit. Och det fanns det ju starka bevis för att hon hade stulit telefonen där. Och sen också att hon hade så mycket smycken hemma. Nu kunde jag inte göra så jättemycket av det där, men hon hade ju så mycket smycken så han skulle ha gett henne ett smycke varannan dag ungefär. För hon sa ju, det hade hon ju fått av honom.
Utredarna hittar en stor mängd guldsmycken i Barbaras lägenhet under husrannsakan. Men åklagaren kommer få svårt att visa på vilka hon fått av Ove och vilka hon eventuellt ska ha stulit. Ove var givmild mot Barbara, men de anser det orimligt att han ska ha gett henne allt guld. Och vissa av gåvobreven som upprättats gällande smyckena, men också den mystiska containern som påträffats vid Oves landställe, är också anmärkningsvärda.
Hon hade ju gjort såna här gåvobrev då, att han skulle ha gett de här till henne, men de var ju daterade efter hans död. Eller daterade, de var inte daterade då, de var ju daterade före, men de var ju upprättade i datorn senare. Så det var ju uppenbarligen inte han som har upprättat dem. Plus att det var liksom lite konstiga skrivningar i det där. Att Barbara och hon får ha kvar containern på min tomt så länge hon vill. Som skriver man så när man lever. Det känns väldigt märkliga. Liksom. Och så hade hon ju skrivit flera stycken för hon kanske ville prova sig fram vilket som lät bäst där då. Mm-hmm.
Och vad var hennes förklaring till vad som har hänt?
Nej, alltså hon sa ju, hon var ju så enormt ledsen att han var död. Och hon hade ju förlorat en försörjare och liksom... hon hade absolut inget motiv att döda honom. Och, utan han var ju den bästa av alla. Om det här med självmord, alltså hon sa ju att han var ju så glad den här dagen. Och liksom... överhuvudtaget så det var ju inte, för vi frågade om hur han var och sådär, så jo, men han var glad och han var, det var ju ingenting sånt, utan det kom ju senare att hon tänkte att ja, nu efteråt så här när hela utredningen var klar, då har hon liksom funderat på att han tog nog livet av sig ändå.
Under hösten 2018 hålls fler förhör med Barbara, samtidigt som man grundligt går igenom dator, telefon och iPads. Och man gör då ett fynd som kommer leda till att Madeleine till slut känner att de har tillräckligt med kött på benen för att väcka åtal.
Ja, det är ju när polisen hittar de här ett par mejl som är skickade. Ett mejl som är skickat och en anteckning hon har gjort 4:25 på morgonen efter det att Ove har dött. Då känner vi ju liksom att nu är vi hemma. Så det var lite avgörande.
Och stod på den?
Ja, där stod det ju då att fritt översatt någonting sånt där att Ove dog vid för 8 timmar sedan, eller Ove dog eller som 19-20, vilket ju är då flera timmar innan hon slår larm. Och just i och med att det är 2 stycken mejl, alltså det är ingen misstag, utan det är 2 stycken, en anteckning, en mejl, upprättade ungefär samtidigt då ett mejl till sin halvsyster på Kuba och det här anteckningen som hon gör i sin telefon, så är det liksom inget misstag.
Varför tror du hon gör dem? Varför meddelar hon systern, halvsystern?
Jag vet inte, men hon känner väl att hon vill ja, anteckna det här på något vis liksom, eller dokumentera det på något vis. Hon skrev ju väldigt mycket, hon gjorde mycket anteckningar. Och sen skrev hon ju också till halvsystern där att drycken tog hans liv. Och det var ju också i bestämd form där, drycken.
Och hur tolkade du det?
Ja, alltså jag tänkte ju genast då, aha, hon har blandat det i kanske Jäger eller något sånt där som är mycket smaker ändå. Att hon hade liksom serverat honom i så, tänker jag. Men det vet jag inte, det kan lika gärna vara i maten, men alltså, det framkom ju ändå att det måste ju vara via munnen som han har fått det.
Polisen ser alltså att Barbara klockan 04:15 natten efter Ove dog gjorde en kalenderanteckning i sin mobil. Muerte de Ove står det, vilket betyder Oves död, samt ett klockslag som är satt mellan 19:20 kvällen innan. De hittar även ett mejl till hennes halvsyster i Kuba, skrivet klockan 04:27, där hon på spanska skrev: "För exakt 8 timmar sedan gick Ove bort. Drycken fick honom att dö. Han drack så mycket att hjärtat svek honom." Hur vet Barbara att Ove dog just vid den här tiden? Hon, som för grannar, anhöriga och polis, hållit fast vid att hon satt ute i vardagsrummet och tittade på film medan Ove måste ha dött. Det här blir intressanta uppgifter för åklagaren. Men något som också visar sig vara intressant är uppgifter som inkommer från Barbaras många tidigare karar, som polisen också förhör. Där framkommer en bild av Barbara som en femme fatale.
Så alla de männen har ju anmält henne för stölder och bedrägerier.
I nästa del hör vi dessa tidigare karar berätta om vad de har gått igenom med den så kallade cyanidkvinnan Barbara Jarl.
När Jan låg i sängen såg han Barbara och Jan tyckte att det var som hon stod och njöt. Hon gjorde inget och verkade inte orolig. Hon bara tittade på Jan och var iskall, vilket Jan tyckte var konstigt. Det var som om hon visste vad som var fel. Kom du ihåg att du har sagt så här?
Ja.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på den andra av 5 delar om cyanidkvinnan. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.